Vi har en särskild gäst. Året är inte slut än, så vi går ut with a bang. Den store Ove Sernhede ärar oss med sin närvaro. Tack så jättemycket, Ove.
Tack själva. Tack för inbjudan.
Det var kul. Vi fick frågan från dig faktiskt, och det var sjukt kul att,
du ville komma.
Att du ville komma.
Jag läste dina böcker faktiskt. Ja. Men du, vill du ge en spektakulär intro, Ove? Du som har radioröst och den charmen.
Radiorösten.
Radioröst.
Kan jag säga välkommen till tredje rummet.
Ja, välkommen till tredje rummet.
Uff, nice. Då kör vi.
Du har goda minnen från dig.
Ja, goda minnen från dig. Men det är kanske inte det vi ska prata om. Men egentligen, jag började jobba med ett projekt som hette Allihopa 1971, den sommaren. Och det var ett projekt som handlade om att ge ungar från hela Göteborg möjligheter att leka. Sådana som inte hade sommarhus eller liksom åkte iväg på semester. De fick, kunde vara inne i centrala stan. Och då hade man gjort i ordning inne i alltså den här mässhallen som låg där nere vid Korsvägen. Där de har
Svenska mässan,
precis. Ah, okay. Där de har bokmässan och så nu. Det såg helt annorlunda ut då, för det var en handbollsarena liksom. Men där hade man plockat ut allting där och satt in massa jävla lekanläggningar. Och så att barn kom från hela stan och var där och lekte och byggde bygglekar. Ni vet, åkte rutschkanor och byggde liksom spika och hade och sån där pedagogik som växte fram där på 60-talet, där ungdomars och barns kreativitet skulle ges möjlighet att få komma till uttryck och så. Och då kom jag att jobba med det projektet. Och grejen är att det var det som egentligen förde in mig i förorts satte mig på förortståget, kan man säga. Och det var så att när den här jubileet var över 1971 på hösten, så monterade man ner hela den anläggningen och flyttade det ut till Bergsjön, som ju då 1971 var en ganska färsk, som alla miljonprogramsområden i Göteborg var ju jävligt färsk vid den här tiden. Men och då behövde man folk som skulle jobba i det tältet som de upprättade, ett sånt där barracuda-tält som man spelar tennis i, som de blåste upp där uppe på Rymdtorget. Och så satte man in alla de här lekgrejerna som hade varit då nere på Svenska mässan här. Och där började jag jobba, och och det var Bergsjön 1971, och då kom jag för första gången i kontakt med hela den förortsvärlden så som den såg ut då. Och det var ju lika mycket så att säga, finsk, jugoslavisk arbetarklass från hela Medelhavsområdet, kanske inte Italien och Spanien så mycket, men från Grekland och från det som då var Jugoslavien, men också mycket finnar, en del danskar och norrmän också liksom, och svenskar naturligtvis, barn. Så.
Det fanns andra prägel då?
Ja, så det var ju en jävligt jämfört med. Sen var ju, och det var det som gjorde, jag blev ju jävligt tagen av den världen som de här. Jag hade ju själv växt upp i, jag har gått i Gamlestadsskolan och växt upp i Kortedala och Utby och så. Så jag hade ju någon form av relation till någon slags mer etablerad, traditionell svensk liksom förort på något sätt. Och blev då bekant med de här barnen i Bergsjön där och liksom fick lära känna deras föräldrar och sådär. Och det gjorde att jag hade ju tänkt att bli lärare, började läsa liksom historia och skulle liksom läsa, tänkte jag, religion eller någonting annat och bli gymnasielärare. Men det fick mig att switcha över och bli utbildad med socialarbetare då.
Så du är socialarbetare i grunden då?
Ja, jag är under 70-talet så gjorde jag två resor så att säga. Dels en blev en socialarbetarutbildning, men också så läste jag sociologi och historia och vetenskapsteori, lite sådana saker. Så att i grunden är jag socialarbetare, och men har också då började på forskarutbildning i sociologi 78 år eller sånt där.
Mm. Men jag är också socialarbetare i grunden.
Okej.
Okay. Sociologi här
och sociologi här. Ja. Spännande. Men Ove, vilket var synen på miljonprogrammet på den tiden då?
Ja, man kan ju säga att när miljonprogrammet kom då slutet på 60-talet, början på 70-talet, så var det ju ändå alltså redan då ganska ifrågasatt, kan man säga. Det var ju rätt mycket skriverier i tidningarna om det som hände i Angered. Jag minns att när Hammarkullen liksom började tona fram och bli synligt, så var det ju någon sån här arkitektreporter på GP som pratade och skrev om att Hammarkullen var ju liksom en arkitektonisk katastrof, och det var liksom ingenting att stå efter.
Ja, redan då så var det en liten narrativ där.
Ja, men det var inte stigmatiserat liksom på samma sätt som det sen blev, men det var ju liksom utmärkte sig för att vara en slags pseudo-Manhattan-värld som de skrev om, liksom, låtsas-Manhattan.
Men vad var det de tyckte var så dåligt med arkitekturen då?
Nej, men att det var betong och att det inte var liksom det som man tänker på Kortedala och sådana stadsdelar, så som var byggda på 50-talet, det var ju liksom bricks, eller tegelsten och liksom,
funkisstilen,
ja,
kanske.
Ja, liksom, det var ju mer solid. Det här kändes som att den smäckte dem upp på liksom nolltid, de här element eller blocken som man liksom fäste vid sidan av varandra, och så liksom byggde man de här stereotypa lägenheterna och så vidare. Så att det fanns ju en från början en skepsis mot det som hände i miljonprogramsområdena, och sen blev ju den skepsisen större ju i kraft av att, jag menar, när man skissade på miljonprogrammet, det började ju redan i början på 60-talet. Mm. För att Göteborg och västkusten var ju extremt expansivt ekonomiskt under 50-talet och 60-talet. Det behövdes väldigt mycket arbetskraft, och till arbetskraften behövdes bostäder, som man då, Göteborgs kommun gick in där i 61-62 och köpte upp Angered och Bergum och började projektera det som sen blev Angered och Bergsjön då, va? Och till början med så fanns det ju naturligtvis behov av de här lägenheterna, men det som hände precis när miljonprogrammet står och är klart, det är då den här ekonomiska krisen kommer, så att säga 70-talskrisen, det som man brukar prata om som oljekrisen, och vi får ett hack i kurvan, den här expansionen av ekonomin som hade varit då runt hamnen och de tunga industrierna, verkstadsindustrierna i Göteborg, de gick ner. Då blev det inte så att folk flyttade in till Göteborg med samma, det var inte samma magnet, arbetskraftsmagnet, och det gjorde att det blev en massa lägenheter lediga. Så att jag kommer ihåg när jag började jobba i Hammarkullen 72, då var 30% av lägenheterna var outhyrda. Och för att lösa det, så att säga, så gick ju fastighetsbolagen in och sa att vi måste fylla de här lägenheterna, och då samtidigt så fanns det ju stort behov av att förändra boendet för väldigt många grupper av människor som bodde inne i centrala stan, Haga, Andal och på sådana stadsdelar där man skulle riva, så att säga. Så det flyttade ju ut då en del folk. Framförallt var det ju socialtjänsten, eller den socialförvaltningen som det hette på den tiden. Det var ju de som dirigerade liksom att mycket människor, ensamstående och en del missbrukare och folk med dålig, svag ekonomi, förhållandevis var han inte så svag som ekonomin ser ut idag för människor som ser utsatta. Men ändå, det var så att du fick tidigt in en grupp människor som dels då hade flyttat in från landsbygden för att jobba, men sen också kom det ju de här människorna inifrån centrala stan som socialförvaltningen liksom såg till att flytta dit. Så du fick, och då kan man ju säga 72-73, då börjar ju de här skräckreportagen om hur det ser ut i förorten och ungdomar som hänger på torget och rycker väskor och sniffar och sparkar ölburkar och sådär, va. Så då börjar ju de där reportagen om förorten som en plats där som inte är riktigt apt, alltså som inte är ren liksom.
Eller som inte är en del av resten av samhället, eller?
Nej.
Som inte är in tune.
Kan man säga. Alltså att det var ju fortfarande så att Angered var ju en del av Göteborg på ett helt annat sätt än vad det är idag. Men det var ju ändå så att där bodde det människor som, så att säga, i någon mening utmärkte sig. En social annanhet, kan man säga. Mm. Eller så, va? Och det är ju, det är väl det som händer sen under 70-talet när det utvecklas vidare. Så att säga, som någonstans mitten på 70-talet, så började det ju komma nya grupper, flyktingar, inte minst från Latinamerika. Och det intressanta var ju att när de kom, så var ju inte de var ju inte sedda som ett problem, eller liksom man såg inte, det var ju snarare tvärtom. Alltså det var ju Allendes sekreterare, ordförande för chilenska LO eller vad det var. Det var ju massa sådana människor som också kom till Angered och inte minst till Hammarkullen. Och det gjorde ju att i början där, så mitten på 70-talet där någonstans, så var det ju, så sågs ju det som en resurs på många sätt faktiskt, att de kom in. Och det var ju också så att de grupperna var ju en resurs för organiserandet av, jag menar, inte minst Hammarkullefestivalen och massa sådana saker som hände, som hade att göra med att det kom in folk från annat håll. Det var ju också göteborgska, alltså studenter som var vänster, som flyttade ut och bodde i kollektiv. Och så att det var ju, började ju växa fram. Jag tänker mest på Hammarkullen där, som det är det jag kan bäst liksom. Men det växte ju fram någon form av, ska vi säga, motkultur eller motrörelse så att säga, som började profilera sig och utveckla någon form av egen identitet. Och det var ju ganska knutet till mycket som hände i Göteborg på den tiden, med Hagahuset, man ockuperade det. Det dröjde inte så många år efter det som fritidsgården i Hammarkullen också ockuperades, va? Och så att det, jag skulle säga, det som man pratar om som Hammarkulleandan, det är ju någonting som egentligen har rötter tillbaka till den tiden, 70-talet.
Det är 70-talet, ja, till och med. Ja. Men det kanske förstärktes på 90-talet under de här, absolut, kravallerna kanske.
Det växte ju sen tydligt en ny dimension i det då 94, när de här vittariskt motstånd hade sin manifestation där uppe och folk gick man ur huset och liksom skulle blocka dem, och polisen kom och det blev kravaller. Det var ju två dagar mer eller mindre, eller två dygn liksom, som mobilisering av människorna mot såväl polisen som mot nazisterna liksom. Och det är klart, det skapade ju, och det är, jag har ju träffat jävligt mycket unga människor som har varit inne i den här hiphopkulturen för 20 år sedan liksom. De refererar ju alla till den, till den händelsen som en avgörande händelse för sin egen, sitt eget medvetande så att säga, om sakernas tillstånd och så.
Vi hade ju chatt och Enver Ramirez från Hammerhill Click på besök. Han berättade ju också om den händelsen och den verkade ligga väldigt nära in på minnet och hjärtat. Alltså.
Absolut, jag tror det är sådana saker som är, det är väldigt viktigt att sådana händelser bevaras i någon slags, ofta blir de ju mytologiserade naturligtvis, men det där har ju också en funktion. Jag menar, det är mycket forskning som är gjort som visar på, exempel i USA, varför är det så att vissa stadsdelar i Los Angeles och Detroit och så vidare, alltså varför just de är de som alltid ställer sig upp och liksom i någon mening går i fronten för att liksom vidga utrymmet för de svarta. Alltså, och det har att göra med liksom att det finns någon slags nedärvd anda eller liksom känsla för de här större frågorna så att säga, som utvecklas. Och delvis beroende på att det är liksom en slags mytologisering som sker av sådana händelser. Olika personer som blir liksom upphöjda. Man gör musik, det görs låtar om det och så vidare. Va? Så det lever kvar i minnet. Liksom.
Så det är berättelsen som förs.
Men det är en enorm relation där, hur man upplever och hur man berättar om sin ort och hur den berättelsen formar en. Liksom.
Exakt.
Det är också en kunskapsproduktion då,
som
är viktigt.
Absolut.
Det är väldigt svårt, all form av organisering förutsätter någon form av kunskap.
Och också någon form av berättelse skulle jag vilja säga.
Mm. Det är intressant det du berättar om Hammarkullen, att vi var stigmatiserat så tidigt. Jag tror det. Jag flyttade till Hammarkullen runt 2006 kanske. Mm. Men hade ingen aning av det här identitet som någon form av periferi eller utkant till någon form av centrum har funnits så länge.
Alltså jag tänker,
dess historia.
Jag jobbade på Volvo när jag var, från att jag var 17 till att jag vet inte, 22, 23.
Mm.
Och jag lärde känna väldigt många av de äldre gardet där som hårdnackade arbetare liksom. Och många av dem var från Finland och finnar, och de berättade om sin tid när de bodde i Angered innan de flyttade ut kanske till Surte och andra kommuner för att köpa hus då där det är billigt.
Mm.
Och de kunde berätta att i Angered, de bodde kanske i Rannebergen och vägrade prata svenska, och det var de som myntade begreppet svenne.
Okay.
Det var det är vi som kallar dem för svenne.
Mm.
Och bara vägrade prata svenska i skolan.
Mm.
Och det var intressant, för det var ändå samma person som sa att de här invandrarna vill inte anpassa sig.
Mm.
Och jag bara, fast du berättade för mig precis att du vägrade prata svenska. Mm. Det var bara en rolig motsägelse, men det var apropå det du sa. Ja. Att stigmatiseringen funnits länge och det har ökat motstånd och den där förorts- och stigmatiseringsprocessen. Liksom. Men det var intressant det, för jag har alltid tänkt på det att platsen kanske är ändrar formen, platsen är fortfarande platsen. Ja. Så som den är sedd, så som den är beskriven och så som den är behandlad.
Ja.
Och det, jag anknyter mycket till det du kallar till territoriell stigmatisering.
Ja.
För apropå det, att de på 70-80-talet vägrade prata svenska, att de var arga, du vet. Ja. Och, så har det också bytt demografi, men det har ändå varit samma sorts, samma sorts berättelse. Det har bara ändrat form och ändrat hiphop som kom på intåg och andra sorters element.
Man kan ju säga att det som hiphopen gjorde på 90-talet framförallt, då kan man ju säga det är då den fanns ju lite grann innan, men det är då den blir stark liksom, inte bara i Hammarkullen, men där var den ju speciellt stark. Det hade ju föregått egentligen av hårdrock och andra sådana här genrer inom ungdomskulturen som på något sätt hade uttryckt någonting av detsamma, även om det inte hade gjorts det i samma så att säga, språkdräkt, och man hade inte uttryckt lite samma typ av analys av samhället och så vidare. Och det tror jag som man ska, alltså det som händer i början på 70-talet när miljonprogrammen öppnar är ju att det kommer in människor. Alltså det här får man ju ta klart för sig att 4 år innan Hammarkullen stod färdigt så var det ju bara skog där.
Mm.
Och sen så kom de här katterpillarna och gjorde rent hus och man sprängde och så byggde man upp det här på nolltid. Och inflyttade alltså människor från i princip hela Skandinavien och Finland. Och mycket människor från olika delar av Sverige. Och de har ju, den här platsen har ju ingen historia. Den är ju en helt ny plats. Och det finns ingen anknytning. Så att säga. Det finns ingenting man kan knyta an till. Det finns inga redan färdiga föreningar man kan gå in i. Alltså, utan allting måste ju skapas där av de som bor där då. Och de har ju kanske varit liksom ordförande i frivilliga brandkåren i någon by i Småland. Eller man har bott på små ställen där man har varit självklar som någon. Att man har varit bagarns son eller slaktans pojke eller vad det är. Och varit ingått i ett sammanhang. Och så ramlar man ner i en sån här betongförort där man inte har några anknytningar. Och det är ju det är en slags alienationstillstånd så att säga. Och ur det... Och det är det som är, kan man säga, inledningen på 70-talet när det gäller de här miljonprogramsområdena. De är ju någon slags ganska tomma, alltså det är en slags alienerad tillstånd där. Men ur det, det är det som är intressant, ur det växer någonting. Och det är föräldrarna, de vuxna, sitter hemma och ser på tv, de jobbar. Vi vet ju att konsumtionen av liksom psykofarmaka och alkohol och skilsmässor och så ökar. Och det är en ganska jobbig situation för många vuxna som har flyttat från landsbygden in till städerna och inte finns i något rotsystem. Men barnen är ute på torgen och på gatorna och träffas och gör saker och ting. Så barnen agerar ut kan man säga och ger kropp åt föräldrarnas också. Eller hela den situationen som finns i förorten. Va? Så barnen agerar ut någon slags frustration. Och ur den frustrationen så växer också någon form av kultur och kulturella mönster. Så att säga, som både har med liksom musik och produktiva grejer att göra, protester. Men också med kriminalitet och droger och sånt. Va? Och det är ju egentligen samma situation som vi har kvar idag. Alltså det är...
Som du skriver i den här senaste boken också.
Mm.
Om ortens rörelsen.
Ja.
Vad heter boken då för de som inte
läst den? Den heter När betongen rätar sin rygg. Om ortenrörelsen och folkbildningens renässans heter den.
Ja. För det sker en folkbildning just nu då?
Ja, alltså... Det där, när betongen rättas i rygg, det kommer ju från ett citat av en rappare i Hammarkullen.
Don Osso, va?
Don Osso, ja. Då sa med Henry Click. Och han säger det i en film som gjordes om Hammarkullen och Henry Click som kom, 88 Soldiers, det är den filmen. Den kom ju för 20 år sedan, någonting sånt där. Men det är så jävla bra citat där som jag har plockat och snott av honom. Jag har ju erkänt att det är därifrån det kommer också. Men så att jag menar att just där har vi någonting så att säga, som ger uttryck åt någon slags kraft som växer fram väldigt tydligt under 90-talet. Och det är hiphopen som vi ser någon slags formering utav någon form av medvetande eller reagens liksom från unga människor i de här områdena, att de vägrar att vara andra klassens medborgare och bli behandlade av polisen på det sättet och så vidare och så vidare, va? Och ur den grejen kan man säga så växer ju någonting annat sen. När, för hiphopen finns ju kvar och det är fortfarande liksom en del i den där förortsvärlden. Men det som hände någon gång där 2010 efter, kan man säga, efter finanskrisen och så, så kom ju någon slags svar på det. De utvecklingstendenserna som vi hade då som blev mer politisk. Och vi fick pantrarna och megafonen och allt det där. Va? Och där i den rörelsen så var det ju väldigt tydligt att man hade för avsikt att, så att säga, skola sig själva. Det var ju väldigt viktigt. Alltså, och väldigt mycket av de här folkbildningsidealen som fanns i Sverige inom arbetarrörelsen inte minst, men också andra folkliga rörelser liksom, från tidigt 1900-tal liksom. Blev ju, kom ju upp igen på bordet liksom, på agendan. Och det är väl det vi försöker uppmärksamma i den boken. Alltså att det är inte bara så att de här organisationerna och som då växte fram var bara i någon slags opposition och ville ha konfrontation på olika sätt, utan man var också väldigt konstruktiv och ville göra analyser av sin egen situation. Och
Och något som fortsätter även idag, som kanske till och med intensifierat. Men den skiftet var väldigt tydligt för mig.
Vad sa du?
Den skiftet som du skriver i boken tillsammans med René och de andra. Det kändes väldigt, väldigt tydligt. Och när jag flyttade till Hammarkullen då, som migrant från Argentina då, hade bott i Bolivia innan, så tog jag... Jag fick din bok faktiskt, den här gamla boken, Alienation is My Nation.
Ja, den gamla boken.
Men det är många som har läst den.
Jag läste den också.
Det är en klassiker under en tid. Och det var väldigt viktigt för mig på den tiden, just det begreppet territoriell stigmatisering. För mig, det här mötet med Hammarkullen var en så märkligt möte, en så främmande plats. Delvis jag kunde känna den där frustration. Och kunde också känna den stigmatiseringen. Jag hade inte språket med mig för att kunna göra mina egna analyser. Men jag försökte ändå förstå samtiden, den platsen där jag rörde mig. Och väldigt tidigt och väldigt tydligt började jag känna i stan och i möten med andra hur min kropp devalverades. Delvis på grund av mitt språk, på grund av att jag var migrant med också. Kanske till och med främst på grund av att jag var boende i Hammarkullen då. Och det kändes i kroppen då. Och då kom jag i kontakt med den här boken, Territoriell stigmatisering. Och för mig det var en aha-upplevelse. Det är mycket som föll på plats. För mig den här stadsdelen var en väldigt upprustad och bemedlad stadsdel i relation till den socioekonomiska verklighet som på något sätt rymde ifrån då. Med krisen i Argentina och så vidare.
Var bodde du i Buenos Aires?
Nej, jag bodde i Salta i norra Argentina. Det kanske den fattigaste delen i Argentina under den fattigaste tid i Argentinas historia också, som slutade med
upp
krisen
mot Paraguay 2001, där
närmare Bolivia.
Det hållet,
Vilken relevans har det begreppet idag, Uwe?
Territoriell stigmatisering? Nej, det är fortfarande än mer relevant idag än vad det var. Eller ja, det är lika relevant skulle man säga som det var när jag skrev den boken. Och det är ju inte jag som hittat på det begreppet, utan det kommer ju. Jag hämtar det från en kille som heter Loïc Vacant, som är en fransk sociolog som har gjort väldigt mycket sådana studier som handlar om att han har jämfört hur det ser ut i franska förorter med hur det ser ut i amerikanska getton och sådär. Men, och det, han menar ju på att det är delvis två olika processer som äger rum i Europa och i USA. Men det finns också naturligtvis sånt som är beröringspunkter och som man kan använda för att jämföra. Men den amerikanska situationen är i grunden så annorlunda på grund av rasismen och hela den historien. Så men visst, begreppet är ju fortfarande oerhört aktuellt. Och jag menar, det som håller på att hända nu är ju att den här stigmatiseringen, den blir ju bara än mer påtaglig. Och jag skulle vilja säga att vad vi håller på att utveckla nu, eller vi, men medierna håller på att utveckla, det är ju en slags moralpanik som håller på att växa sig allt starkare. Och det har ju varit tydligt, inte minst under detta året, även om vi har haft corona. Men så fort corona i diskussionen inte har varit på tapeten, så har ju, så att säga, kriminaliteten i förorten dykt upp och blivit... det stora liksom samtalsämnet, och alla de alla politiska partier liksom till vänster om eller till höger om V kan man väl säga, kanske inte Miljöpartiet då, men resten har ju verkligen alltså drivit på att visa på att man har muskler för att verkligen ta itu med de här den här situationen i förorten. Och det är ju ganska tendensiös diskussion som jag tycker. Jag har väldigt svårt och jag har trots allt haft kontor i Hammarkullen i 6 år. Jag har jobbat och varit mycket i, jag har aldrig bott i Angered men vistats där väldigt mycket. Och jag har väldigt svårt att se att den här bilden som skapas är, den är ju väldigt biased alltså.
Den är ju lätt att se för någon som har åkt spårvagn förbi och drar upp en bok om det.
Den är väldigt uppenbart, ja.
Men jag tänker kring det begreppet så är det intressant, för jag läste din bok och det är också väldigt mycket kring skolan och kring den sociala tillvaron, hur territoriell stigmatisering ger sig uttryck. Men det har ju också kommit många antal jurister som är intresserade av ditt verk och det begreppet också i rättsliga fältet då. Jag vet att min partner är jurist som har skrivit också tillsammans med andra kamrater och jag tror Marcus och Miran och vi och trion som skrev en studie som hamnade i en juridisk tidskrift om till exempel hur olika delar av Göteborg också gör att man LVU-as på ett annat sätt, mycket snabbare.
Och lättare kanske.
Lättare, det finns en paragraf som är en väldigt gummig paragraf som är väldigt...
LVU paragraf 3, ja.
Ja, destruktivt beteendemönster och något sånt där. Nu paraphrasar jag. Men i det så har det kommit frågor också. Liksom, hur kan man utveckla territoriell stigmatisering till just det rättsliga fältet, till exempel rasprofilering och till exempel domare, nu när jag nämnde, men också fler i SD-are. Alltså, alltså territoriell stigmatisering kommer att spela en stor roll, tror man. Vad är dina tankar kring det?
Jo, men det är väl, jag menar, Leandro Molinari som ni tror, han var ju med på en podd. Han har ju gjort, nu har inte jag läst hans avhandling. Men jag har shout-out verkligen. Men jag har ju läst andra saker som han har skrivit och han rör sig ju i det fältet och vill ju föra in den här typen av tänkande så att säga i när det gäller att analysera jag menar rent juridiska och polisiära insatser. Och det är ju, så jag tycker det här begreppet är ju ytterst relevant fortfarande. Och det är ju på väg att gå mot en sån situation som vi har i Danmark, där det ju är så att där är det så att du gör en typ av brott i och kommer från ett visst bostadsområde och kan har man då någon form av relation till vissa människor som då ingår i andra nätverk och så vidare, så kan man ju får man ju högre straff. Det finns ju, så man skiljer på person och person på ett sätt som är ju främmande för rättsstaten, så som vi har tänkt oss den i alla fall. Så att det finns ju, det är ju någonting som håller på att hända här, och det finns ju även de diskussionerna i Sverige att man vill åt det hållet. Och Moderaterna hade ju inne någon motion för ett tag sedan, det var förra året kanske, om det här med militarisering, alltså förorten skulle liksom militariseras, man ska, och alla de där åtgärderna handlar ju om en ökad repression och alltså skapa lagutrymmen för att underlätta för de här repressiva krafter att upprätthålla ordningen, som man säger, i de här förorterna. Och det är ju en väldigt farlig utveckling. Jag tänker på Johannes Hanjoros bok där om de kommer att drunkna i sina mödrars
tårar.
Nej, men det är ju en dystopi naturligtvis när han skrev det. Det är ju inte så länge sedan, 3-4 år sedan kanske. Ja. Och det har ju efter det tycker jag liksom...
Det håller på att förverkligas.
Ja, det är lite åt det. Det känns ju så i diskussionen att det där är inte en helt främmande...
Inte längre, nej.
Inte längre. Nej. Den tendensen är så stark också. Jag tänkte det på Expressen förra veckan. De publicerade en ganska så här tendensiös artikel med en stor rubrik om... Du vet, IS-resenärer från miljonprogrammet som åkte dit för att kriga då. Som fortsatte att få Försäkringskassans barnbidrag. Jag tänkte, what the fuck? Liksom, vad vill man säga med en sån artikel? Liksom, en terrorist glömde att ringa Försäkringskassan, vad tror du om det? Men jag tänkte egentligen, det som handlade om, det var någon annan svensk kille som hade kommenterat artikeln och gjort en ganska intelligent analys, och det är liksom det Expressen med den artikeln försöker poängtera är om svartkallar i miljonprogrammet fortsätter ha samma grundrättigheter som svenskar, du vet, om de andra har samma grundrättigheter som oss, där det finns en vi och dem, kommer de, du vet, de åker utomlands med sina pengar, med statens pengar, och begår brott. Därav liksom måste vi på något sätt särskilja även så här, rent juridiskt mellan vi och de andra. Du vet, och det finns någon form av attack mot så här, grundrättigheterna. Vi diskuterade inte så länge sedan kring det här med språkkrav för försörjningsstöd, som är också en tendens i den riktningen på något sätt.
Mycket av de här analyserna grundar vi på David Gravers analyser om statens våld kontra liksom icke-våldsam institutionalisering. Och icke-våldsam kan ju vara liksom saker som belönar eller ger förmåner för ett visst beteende eller en viss grej, medan våld är ju det, alltså betalar du inte hyran så får du en batong i huvudet och blir utkörd. Och alla sådana former, när man drar till sin spets, är ju våld. Och detta är ju ytterst våld, till exempel när man tvingar någon som kanske till och med är analfabet eller som har svårt att lära sig i skolan, bara att om du inte lär dig svenska vid den här tidpunkten så åker du till ett land där som är i krig, och där får du stanna. Och det är ett hot om extremt våld. Och att Sverige har liksom trappat upp just de stegen åt det hållet. Och det som du säger,
rättslagen är inte heller ett undantag i relation till det.
Nej.
Eller att mäta knäskålen.
Men också, jag tänker på, det finns en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu som pratar om symboliskt våld. Och det tar ju så många olika typer av uttryck. Och när han gör analysen så handlar det om hur liksom skolan skapar en slags föreställningsvärld som innebär ett symboliskt våldförande på vissa grupper så här, som inte kommer till tals och så vidare. Men jag tänker på den situationen som har varit i Angered och i Biskopsgården när det gäller skolan då, för jag tänker på honom där, de senaste 20 åren drygt, alltså när vi har haft en situation att de här, i princip är det så att 50% av alla barn som, eller barn, ungdomar som går ut ur grundskolan i de kommunala grundskolorna i stora delar av Angered och Biskopsgården, det är ju 50% som inte har ens har betyg för att söka till gymnasiet. Och det för mig framstår som, hur kan vi tillåta detta fortsätta år efter år? Det är ju ingenting annat än ett uttryck för en slags systematisk underordning av människor som också är en typ av våld, naturligtvis. Och det där är ju, det är ju bland annat det som är det projektet som jag jobbar med nu då. Det är många som är upprörda över hur det ser ut och att det liksom är, för här grundläggs ju liksom reproduktionen av det klassamhälle som vi har. Skolan är ju en viktig ingång där, naturligtvis. Och vi är nu ett gäng som har fått lite pengar för att göra en forskningsstudie över. Det är många saker, mycket forskning är gjord om skolan och hur skolan funkar. Men det är väldigt mycket som är gjord utifrån, alltså man gör det utifrån, man intervjuar lärare och man går mycket på, samlar in statistik och kör statistik i olika typer av datakörningar. Men det är väldigt lite forskning som egentligen lyssnar på eleverna och vad de är, har för upplevelser av att gå i de här förortsskolorna. Och skolan är ju väldigt präglad av det vi pratade om förut, territoriell stigmatisering. Den är ju väldigt färgad av det, va? Och det gäller ju inte bara eleverna, utan det gäller också lärarna som jobbar i de här skolorna, som är påverkade av det. Så att vi kommer att göra ett studie som tittar på just den aspekten.
Intressant.
Vad eleverna själva upplever av skolan. För skolan är ju en väldigt motsägelsefull plats, kan man säga, tycker jag. Den är intressant på många sätt, va? För att jag tror skolan i de här förortsområdena har en lite annan funktion än vad den har för innerstans medelklass ungdomar, där de tidigt lär sig liksom att det gäller att få bra betyg och hacka på liksom och skaffa sig liksom det som behövs för att man ska göra den här utbildningskarriären. Men för många av de ungdomar som, och barn som går, bor i förorten, så är det ju liksom, blir skolan en plats som också blir en slags frirum, där det är en slags social omsorgsinstitution. Man får, jag har ju intervjuat många som tycker att, jag menar, just Bamba och massa sådana här saker som handlar om att man kommer till en plats där man kanske bor i en tvåa, 10 personer liksom, och det är trångt och föräldrarna mår inte jättebra utav olika anledningar. Och att komma hemifrån och träffa sina kompisar och hänga med dem. Och de enda, så att säga, svennar man känner, det är då en och annan lärare som man knyter an till och får kontakt med och så vidare. Så att skola, och just inte minst det här med att det är en plats där man, ja, får äta sig mätt. Det vet vi ju statistiskt utifrån hur mycket mat som går åt på fredagar och mycket som går åt på måndagar i de här skolorna. Så är det, då är, och det handlar om att barnen vet om att det inte alltid jag kan lita på att jag kan äta mig mätt över helgen. Mm. Så att man satsar på att käka mycket då, den här, på fredagarna. Och samma på måndagarna är det många som inte har haft möjlighet att äta sig helt mätta som får käka på måndag. Så att vi har alltså ett samhälle där det finns en reell fattigdom.
Och det finns en verklighet.
Ja. Mm. Och jag menar att inte försöka liksom se den verkligheten som en aspekt utav skolans skolresultaten och allt det där, det är ju väldigt märkligt. Och sen, ja, så att det kommer vi ju titta lite närmare på, de sambanden. Och sen har vi ett annat projekt som jobbar med just det här med, som vi pratar om, med lärande utanför skolan då, i små föreningsbildningar och sånt där, som Ortens bästa poet till exempel var ju ett sånt uttryck liksom, för någonting som ungdomar själva liksom hade kommandot över.
Initierade.
Men alltså, i den här debatten, jag upplever oftast att debatten hamnar i den här, oj, vi vet inte hur detta hände.
Nej.
Och det, it's fine, allt well and good. Folk kan leka dumma hur mycket de vill i de här debatterna. Att vi vet inte hur detta hände. Teorin är att de segregerar sig själva, de här invandrarna, och att de inte tar alla jobb de kan få. Och det är ett massa sådana myter man kan sprida när man vet att förorten har varit stigmatiserad sedan 70-talet, som ni har berättat nu. Men sen kommer det till punkterna när man skapar föreningar. När man gjorde strejken 92 som kurdiska riksföreningen och chilenska riksföreningen var med och gjorde när Lasermannen härjade. När man organisera sig, när man försöker skapa ortens bästa poet eller staden din.
Och då kommer det
ju röster som säger att nej, föreningar är ett hot mot integration.
De använder
integration som assimilering. Det är assimilering de menar. Och sedan som säger de nej, det är fastighetsbolag som måste bli mer auktoritära. Alltså, och då får det mig att tänka på att är det så att de kan försvara sig då med att vi vet inte vem som är förövaren i den här berättelsen av fattigdom, hunger och segregering. Mm. När ni ändå gör motstånd mot folket som faktiskt försöker ta sig ur den misären. Genom att säga att nej, men det där är ett hot och ni gör det fel. Och det, vi behöver mer kontroll på er. Ni ska inte organisera er i föreningar. Nej. Skolan är inte lösningen. Det är bostadsbolagen och soporna.
Exakt.
Då tänker jag på intentionaliteten. Ja. Alltså, är det så att de faktiskt inte vet vad som händer? Alltså att de står och säger hur kunde det bli så här? När de gör så mycket motstånd och skapar tankesmedjor efter tankesmedjor och sprider massa propaganda om att det är kontroll vi behöver.
Ja, det är ett politiskt projekt.
Det är det vi hamnar.
Alltså, jag tror att just den där ingången som du nämner där med bostadsbolagen och hela, nu har ju Göteborgs kommun tagit ett beslut om att de ska låta Framtiden då, som är den stora koncernen i Göteborg, som då i princip de äger ju alla de här allmännyttans, det är alla de allmännyttiga företagen. Det är ju 75 000 lägenheter någonting, det motsvarar värde på 100 miljarder någonting, va. Men strategin då som man nu håller på och kommunen har gett Framtiden den här fria händer att liksom göra någonting åt den här situationen i förorten, och man vill, som man säger, ta bort de här särskilt utsatta områdena då, och man ska satsa nu 11 miljarder fram till 2030 på att få till stånd det. Och lösningen är, strategin som man har där är ju som du säger, det är ju att ge fastighetsägarna större befogenheter för att upprätthålla ordningen i de här stadsdelarna. Och det där är också någonting som vi tänker titta på i ett av våra projekt nu då. Så att det, och det här är ju, jag har konsekvenser för det som du pratar om. För det innebär att tidigare har man liksom sett det som att det är ändå, alltså om du tänker på storstadssatsningen och de satsningarna som gjordes, så var ändå grundidéerna där, handlar ju om att man skulle stärka civilsamhället, stärka så att säga föreningsliv. Man gav resurser till olika sådana aktörer i lokalsamhället som var med också och mobilisera människor för olika frågor. Och det är ju stopp på det sättet att tänka nu. För det är inte liksom längre civilsamhället och föreningslivet som ska så att säga vitaliseras. Och de står inte för lösningen för situationen förut, utan det står fastighetsägarna för så att säga, va?
Det är intressant utveckling, för det kunde man se redan för ett par år sedan.
Det lobbades för detta. Jag var ju med i den debatten.
Ja, det var det.
Och jag stod och det är en stor sannolikhet att den här rösten kommer vinna.
Mm.
Och det
från i somras så är det ju Timbro.
Men man kunde se den på Göteborgspostens ledarsidor, ja, även på Svenska Dagbladet och så vidare. Du var med också i den här debatten. Ni presenterade boken där, vad heter den här lögnaren då?
Peter Esaiasson.
Nej, det finns en annan som är nu värre.
Vem?
Hamid Safari.
Just det.
Superstjärnan då. Du vet, som tillsammans med sina kompisar från Dokus, Timbro och andra började väldigt tidigt på ett ganska mjuk eller inte sätt. Men, de försöker inte vara så uppenbara, men de började artikulera en kritik mot social organisering i miljonprogrammet, delvis genom att attackera ortensrörelsen och andra typer av mobiliseringar där man menade att de inte var representativa för de boende där, eller att de skapade ett offermentalitet, eller att de var extremister, något som man fortsätter göra med muslimernas organisering exempelvis.
De attackerar på olika punkter. Till exempel Hamid var ju djupt kritisk till föreningslivet. Peter Esaiasson var så djupt kritisk till att skolor eller att inkludering, utan det är fastighetsbolag, det är soporna. Och så det är från olika fronter, men de alla kom från samma sorts ekonomiska skugga liksom. Det var Timbro och det var...
Jo, alltså grundidén är ju den som har funnits nu under ganska lång tid. Man börjar ju i New York med de här broken windows och så. Alltså Manhattan skulle liksom sopas rent. Alltså minsta lilla grej skulle man attackera. Och så få ut alla människor från Manhattan så att säga, som inte passade in i det nya Manhattan man ville skapa. Och det är precis samma grej som håller på att ske nu. I Hjällbo är nästa steg här nu. Så att säga, vad man ska... Och det handlar om att man löser problem genom att flytta ut vissa grupper av människor. Och det är ju det som har varit den här så kallade gårdstensmodellens liksom utgångspunkt. Va? Och det är ju den du nämner där. Alltså just man ger befogenhet till fastighetsbolagen och man liksom låter inte det liksom föreningsliv och sånt få chans att komma till tals.
Det är intressant att du nämner Broken Windows. Teori, för att han som bor i New York, borgmästaren, när man implementerade den modellen då, är han som är advokat för Trump. För att påtala just om fascismens likheter i USA och det som håller på att ta form här hemma i Sverige.
Vad ska vi göra?
Jo, men det är ju en slags gentrifiering uppifrån kan man säga, som är beordrad uppifrån, och att se till att vissa grupper lämnar och så bygger man nytt och så släpper man in grupper med andra ekonomiska förutsättningar. Det är det man vill, byta ut befolkningen i de här områdena. Det är det sättet som man så att säga tror att man kan se till att man inte längre hamnar på den här kartan över särskilda
vilket
områden.
Vilket man gjorde med Gamlestan. Alltså jag var på, du vet, jag jobbar med offentlig konst och så vidare, så ibland man blir bjuden till möten med olika fastighetsägare och så vidare. Och för några år sedan de visade det finns en samverkansorganisation mellan olika fastighetsägare i Gamlestan. De visade så himla stolta att de hade lyckats minska antal personer som inte hade eftergymnasial utbildning i området.
Precis.
Något som man presenterade som en framgång, som något positivt för stadsdelen, att de hade gjort den här stadsdelen till en bättre sådan.
Precis.
Så det finns en brutal gentrifiering process.
Ja, det, men det gör det. Alltså, och det är ju samma med alla de här musik. Det fanns ju en replokal där i Gamlestan under Medborgarhuset där. Det var 20 band någonting som spelade, och de, jag har lite kontakt med några som jobbar där, som håller till där, och det, de fick ju också apropå om att de stämde inte längre in i den nya bilden utav det, den stadsdel, alltså den nya Gamlestaden som man ville skapa. Men nu kommer bostadsrätter och nu kommer liksom in nya grupper av människor och nya typer av butiker, och så väldigt mycket av det som var men, alltså, människorna som bodde där och det livet som var, det trängs ut, och det är ju det som sker, det är det som kommer att ske i Angered också. Mm. Och det är, Hjällbo är ju den nästa stadsdel som det här ska iscensättas i. Det ligger närmast stan och det är liksom porten till Angered på något sätt.
Men det här liksom, du vet, det här nya Göteborgsmodellen som framtiden kommer att vara protagonisten på något sätt.
Mm.
De kommer misslyckas ju, det vet man redan. För att alltså, det enda som kan hjälpa några stadsdelar är en starkare välfärd, en generell välfärd och bättre skolor och så vidare. Men du, genom kosmetiska åtgärder, genom flera bevakningskammar och mer repression, de kommer inte att komma någon förändring alls då. Vad är agendan då? De vet att de kan och inte förändra situationen på det sättet, så det måste finnas en annan agenda då.
Ja, men, alltså, vi hamnar alltid inne i de här, vad är intentionen egentligen? På grund av att man ser det så tydligt. Och om det är någonting vi brukar lyfta på just tredje rummet, det är ju det att det finns så mycket strukturella, uppenbara handlingar, strukturerade handlingar, om man använder Aman Jassis begrepp, att det går inte att undgå att se det. Att det finns en samling människor på olika positioner som agerar tillsammans. Någonstans har de ett hemligt möte någonstans, om man får bli en konspiratorisk kille. Så är att Det här är inte bara slumpen, och det här är inte folk som killgissar. Det här är ju uttänkta modeller. Det här är inte att vi slänger 1 miljard hit och sen säger vi ups, vi trodde det skulle funka, utan de har ju någon sorts intention med det. Och intentionen är ju inte att lösa kriminaliteten.
Nej.
Den kommer ju fortsätta.
Mm.
Så någonting vill de lösa, men inte det, även om de säger det.
Nej, men det är ju sant. Det är ju, jag tror också att det som är den enda lösningen på den här situationen som har skapats nu de sista 30-40 åren, med ökade inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader och ett Sverige som faller isär och blir verkligen olika grupper som står mot varandra. Det är ju det som du säger, det är ju en generell välfärdspolitik och en, så att säga, en slags styrning och kontrollera. Alltså man måste ju börja kontrollera istället för att släppa loss marknadskrafterna så totalt som man gör. Jag tror att hela tiden är marknaden som ska lösa alla problem. Va? Så ser vi ju att det är ju precis tvärtom egentligen. Så. Och det någonstans så är vi, måste vi ju ta tillbaka delar av det som var liksom välfärdsstatens ambitioner. Men lösningen är nog ligger på den nivån, men sen kommer de ju kanske lyckas med att göra vissa saker som handlar till exempel nu om när det gäller Hjällbo. Jag menar, det är ju, nu gör ju människorna som bor i Hjällbo motstånd mot den här utförsäljningarna och att man vill ha en slags annan typ av avtal mellan bostadsbolaget. De ska ju renovera de här, det är ju 50 år gamla de här husen, så de behöver ju renoveras av olika anledningar. Men det finns ju olika sätt att göra det på. De har ju haft den här renovräkningsmodellen och som ju fastighetsägarna har kunnat använda sig av. Liksom. Men nu börjar ju människor organisera sig. Hyresgästföreningen har ju varit väldigt stark i Angered och gjort en massa aktioner som har stoppat de här sakerna, inte minst i Hammarkullen.
Shoutout till Kristoffer Lundberg. Ja, han har varit drivande där innan han blev avsatt.
Ja, precis. Men det är som du säger. Så att det finns ju naturligtvis någon form av plan från de som agerar i det här ärendet, och jag tror att när man tittar på den där skrivningen från kommunen om hur man vill omvandla då det här med superförvaltning, och det finns ju massa sådana här begrepp de skapar, så är det ju just den här
superförvaltning, kul.
Ja. Nej, men det är liksom ett nytt grepp då, att skapa det här gårdstensmodellen som utgångspunkt, och jag menar, där har ju han Peter Isaias har skapat en slags legitimitet åt den strategin genom att göra den här boken som han, jag har inte läst den sista versionen, det kommer inte en ny version tydligen.
Jag fick bara en pocketversion skickat hem till mig.
Med personliga hälsningar.
Okej. Men jag menar, den har gett legitimitet, och det är ju så åt den här strategin som framtiden och kommunen har utvecklat. Och tittar du på den strategin, det är ju 10 sidor, det är inte speciellt svårt att ta sig igenom den texten. Utan det, och det är väldigt, men de hänvisar hela tiden till den här studien som statsvetenskap du har gjort.
Ja, men, det är så att tankesmedjur agerar, ja, för att skapa en sunda förnuft.
Där måste du, måste du inte, men där får jag väl ändå tänka att om man ska gå tillbaka till hur Masoud Kamali pratade om integrationspolitiken, att de väljer de lekmän de vill ha för att få de resultaten de vill ha. Och då är det inte aktuellt med faktiska forskare om integration att komma in i den studien. Och det var den här riksdagsdebatten där Mona Sahlin var inblandad när de gjorde den här integrationens svarta bok. Men samma här, du har ju 50 års erfarenhet av förorten. Mm. Peter Esaiasson har erfarenhet av spårvagnen. Varför valde de honom av alla människor? Mm. Och då är därför, det var syftet till att jag citerade Masoud Kamali då. Mm. Varför valde de honom, inte dig?
Mm. Nej, men jag står ju för en helt annan idé om att det måste ske vissa grundläggande strukturella förändringar för att lösa de här problemen. Och det gör inte Esaiasson. Han tycker egentligen att i grund och botten så kan allting förbli vid det gamla. Och man ska korrigera vissa saker så kommer det att bli bra. Mm. Det är ju sophämtningen och liksom ordning och reda och låta fastighetsbolagen lite grann.
Ja, men de som sitter på pengarna som delar ut dem, var det ingen som tänkte att han har inte så mycket erfarenhet av förorten?
Nej, men det är inte så det funkar.
Det är marknaden helt enkelt.
Men du vet hela den där, jag menar, hur alla Sveriges forskare var ju med. Jag var ju också med i en Kamalis utredning här för några år sedan då, va? Vi var ju hur många som helst som pekar på att, och utvärderingen av storstadssatsningen, så att det går inte liksom att lösa de här problemen genom som, det som du snackar om, att man höjer kantstenen på och putsar upp torgen och lite nya fasader, utan det är grundläggande villkor för hur Sverige är organiserat och vilka, alltså hur vi så att säga bygger vårt samhälle, alltså att det är grundläggande förändringar som måste till, och det är maktbalansen mellan så att säga de krafter i samhället som drar nu. Jag menar, nu har vi fått en diskussion om detta med friskolor och så på ett nytt sätt, så det är ju bra, och den säger ju någonting om att det också finns en slags, ska vi säga, kritik under ytan i alla fall, även om det inte alltid kommer fram, men mot just hur vi har utvecklat ett samhälle som är så ojämlikt och som är så polariserat som det svenska samhället är just nu. Och det är någonting, så har vi ju erfarenheter av hur vi byggde ett annat typ av samhälle. Jag säger inte att det som var välfärdsstatsbygget efter kriget, att det var helt utan problem. Men det var ändå vissa saker som så att säga fundamentala villkor som var helt annorlunda och gjorde att människor på ett helt annat sätt ändå fanns i ett samhälle som gav även de som var mindre bemedlade större möjligheter att faktiskt, sociala mobiliteten så att säga, den fanns ju på ett helt annat sätt, och idag ser vi ju, all forskning visar att sociala mobiliteten står still liksom.
Så det är intressant, för att det känns som på 1930-talet Sverige var en av Europas mest ojämlika länder, och någonstans där det förändrades till en ny form av bygge. Och nu är vi där igen. Sverige är en av de, jag säger inte att i Sverige bor de fattigaste personerna i Europa, men det är en av de mest ojämlika länder i kontinenten också i relation till inkomst. Skillnad.
Jag tror Göteborg är också en av Europas mest osegregerade städer. Va? Mm.
Och vi är återigen i någon form av skifte, fast inte till något bättre. Det känns att det finns en kulturell skifte som man försöker stimulera fram genom den här typen av kunskapsproduktion med tankesmedjor som Dokus, OIK, Timbro, ledarsidor på Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och så vidare. Där man försöker stimulera fram den här kulturella skillnaden från kollektiv ansvar till individen, fria marknaden och någon form av en ny form av darwinism som inte sett tidigare i Sverige.
Mm. Ja, det är sant. Sverige kanske inte är, det tillhör inte de länder där inkomstskillnaderna idag är högst, för jag menar England eller Storbritannien och så, och Frankrike, det är större skillnader, men Sverige är ju det land inom OECD där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Och det har ju varit så de sista 10 åren någonting, va? Och det är så att det är någonting och för att vi utgick ju, jag menar, tittar vi på det som var 1980 så var ju, det var det ju en form av en situation där en arbetare tjänar, alltså en företagsledare då, de ledande företagsledarna i Sverige tjänar 9 gånger mer än en arbetarlön. Och det var ju det mest utjämnade landet i OECD på den tiden, 1980. Så skillnaderna var förhållandevis små då. Och idag är det ju över 60 någonting, va?
Det var ju samma process som gick i, som England gick igenom under Margaret Thatcher, och Ronald Reagan i USA. Det var exakt de sakerna de kollade på.
Exakt.
VD-lönen kontra en arbetarslön. Och de ökade alltid under de här liberala reformisttiderna.
Jag tänker att vi rör oss åt det hållet också. För även då, de partierna i den här vad heter de här nassarna, Sverigedemokraterna också till och med skiftat till att bli någon form av konservativ, liberal marknadskraft också, som tror på den fria marknaden och så vidare. Så det känns, det är det som skrämmer mig, att det finns en så stor och stark konsensus bland partierna att röra sig åt det hållet till det enda partiet förmodligen är vänster, miljöparti, fan jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om dem, men vad är dina prognoser om framtiden då? Kan vi se någon form av opposition? Kommer vi se någon form av opposition i Sverige eller ny folkrörelse?
Nej, det är svårt att spå om framtiden. Jag hade ju på något sätt ändå ganska mycket tankar om att någonting skulle ske i förorten och i det, alltså runt för en 5 år sedan någonting, när man liksom kände att det var någonting som var igång med pantrarna och megafonen och allt det här. Och jag, det är klart att man förstod att det skulle inte kunna förändras så jättemycket. Men det var en frö till någon form av mobilisering, någon form av att träda in i det offentliga samtalet på ett nytt sätt liksom, från den marginalen, från marginalen så att säga. Och det känns ju som det är inte riktigt, det blev inte riktigt på det sättet, tycker jag. Det känns som nu, jag vet inte, det skulle vara intressant att ställa en fråga till er också. Just det här, alltså ni driver en podd och ni, kan man säga, ni kom ju ut ur ortenrörelsen i någon mening. Alltså det var ju någon slags rörelse som började där efter 2010 och blev påtaglig.
Jag var med Staden Erdin på den tiden.
Ja, Staden Erdin till exempel. Till exempel. Ja, precis. Och det skulle vara intressant att höra er resonera om hur ni ser på det som har skett, den alltså om man tänker tillbaka 90-talet och 00-talet, så fanns det ju röster från förorten. Det kom ut liksom lite, alltså musik och lite poesi och det, alltså graffiti och sånt där. Det var ju liksom någonting som gjordes, alltså man knackade på och visade på att man fanns, och man uttryckte också analyser och då upplevelser om att vara liksom på något sätt någon slags postkolonial kritik så att säga, som kom. Och sen så kom ju den här mer medvetna politiska rörelsen med megafonen och pantrarna och andra rörelser, och sen sjönk det tillbaka. Och idag så,
vad händer idag?
Vad händer idag liksom? Och ni, jag ser ju den här podden som ni gör, det är ju ett försök att hålla vid liv någon form av motoffentlighet eller någon slags röster som kommer från marginalen, som kommer ur det här sammanhanget så att säga. Hur ser ni er egen roll?
Alltså, men jag kan börja kanske. Nej, men jag tänker det som det är komplicerat. Jag är väldigt skeptisk i den bemärkelsen att jag ser ingen rörelse eller tydlig opposition. Jag ser social mobilisering. Jag ser olika organisationer. Men jag har svårt att se den som en rörelse som är artikulerad och som kan samla i stora volymer för att kunna göra någon skillnad. Och sen det här fenomenet kanske med podcast som tog sig uttryck i form av folkbildning kanske för 10 år sedan då. Den kommer från en väldigt akut behov som är att delta i offentligheten, att vara med och delta i skapandet av samhället, vilket förnekas. Och den svårigheten att träda in i offentligheten har blivit större. Kanske det finns nu ny teknologi, nya sätt, men vi också ser att i etablerade medier är mycket svårare. De tillverkar sin egen offentlighet, artikulerade med tankesmedjor och de röster som är avvikande, kan karaktärsmörda eller de kan demoniseras och uteslutas på ett väldigt enkelt sätt. Med tanke på hur väl artikulerade är de här konservativa, liberala etablissemanget, eller grupperingar. Så, och jag tror det är många som känner av den där. Det finns någon, kommer vi ihåg den här artikeln som skrevs tillsammans, initiativa tredje rummet tillsammans med många andra i relation till Maimona och Fatimas rättegång.
Ja, just det.
Det hade över, vi hade samlat över
1500 signaturer.
Det gick aldrig att publicera den på en etablerad tidskrift exempelvis.
Det var någon som publicerade den. Det var Feministiskt perspektiv. Shout out till Feministiskt perspektiv, de publicerade. Och det var ju för att det som sa var ju Randstorp och Ann-Sofie Hermansson som menar att de här tjejerna inte har något stöd för de extremister med samma värderingar som rackar. Detta är ju på förtalsrättegång just nu. Och det som hände var ju att det vi reagerade på var då att de inte har stöd. Alltså det är sådana saker som händer när de får hålla i mikrofonen i public service och ingen ställer motfrågor. Och då gick vi ut med det. Att vi ska visa dem hur många som stöder dem. Det är ju skitsnack, rakt av.
Ja, det gick inte att publicera, det är det som händer. Det finns ingen offentlighet, det finns ingen tillgång till så.
Men att ni startade den här podden, och hur resonerade ni när ni drog igång den? Vad var liksom motivet?
Alltså egentligen så var det en klassisk Foucault, bara det diskurskrig liksom, det att om vi äger micken så äger vi också problemformuleringen, för att det är alltid någon som stoppar i micken mot våra ansikten. Men de klipper och klistrar så som de gillar. Jag har ju ett jättebra exempel som senast, det som har hänt i Chile. Och då blev jag intervjuad av en journalist. De ska ju ändra grundlagen, vad tycker du om det? Jag tycker det är jättebra, varför är det bra? Men det är för att den här grundlagen är från Pinochets tid, den har inte ändrats. Ja, men inte den demokratisk? Nej, det är den inte. Den infördes med våld. Det var ingen som fick rösta om den. Jag gav en massa. Okej, okay, och så berättade du, men på vilket sätt tycker du att den är våldsam? Jag bara, för det första så var det med extern påverkan. Pinochet fick hjälp av Milton Friedman, en ekonom från USA som har hyllats i Sverige, som fick Nobelpriset från självaste svenska kungen och som var hyllad. Så jag tycker Sverige hycklar i denna frågan. De behöver ställa sig på rätt sida, som Olof Palme gjorde, som Harald Edelstam gjorde. Jag gav punkt efter punkt. Hela min intervju togs bort. Och det var för att jag var noga. Jag visste att de kunde klippa mig. Så jag var noga med att säga Sverige i varannan mening som jag någonsin sa i alla frågor. Jag sa, svensk hyllade Milton Friedman. Svensk hyllade Pinochet. Margaret Thatcher anknutna Pinochet. Så jag sa de här sakerna. Och så sa, jag vill att ni tar med det här. Det är viktigt. De tog bort allt. De tog det med mig i intervju. Men nu när jag har tid i rummet, då kan jag få ut det. Det är så. Sverige hyllade Milton Friedman för hans arbete i Chile. Det var delvis det som gav han Nobelpriset i ekonomi. Det var därför det fanns aktivister i Nobelkommittén som skrek lever Chiles folk. Han blev fan slagen. Milton Friedman fick hyllningar. Det är Sveriges hyckleri i den koloniala processen. Bara det är ett bra exempel till varför tredje rummet behöver finnas och varför fler som stora namn är du orten, Girl Them Attack, shoutout till allihopa.
Express och Cool Watch och så vidare, Järva Nyhetsbyrån.
Precis, för där får man styra narrativet. Och bara som vi ser nu när lyssnarna tunnar in här, det är att behovet är uppenbarligen där. Folk lyssnar, folk vill höra på andra perspektiv än vad public service och de liberala medierna målar upp. För de förskjuter allting. Integration, assimilering betyder integration i det vanliga offentliga samtalet. Här så kan vi faktiskt förklara vad skillnaden är. Rasism är en åsikt i det offentliga samtalet. Här kan vi förklara vad rasism är systematiskt. Och det känner vi är något folk har uppskattat. Och det är det vi också känner själva att vi saknar i den offentliga debatten. En nyansering, lite folk. Vet
du fan. Det är så intressant att du säger att du känner av att folk vill lyssna. Och det är sant att förra månader vi var bland de 100 mest lyssnade podcast i Sverige i kategori samhälle och politik.
Hybris.
Det är hälsningar till alla som lyssnar, verkligen. Men samtidigt, de tendenserna jag kan se också att folk vill lyssna, de vill delta i olika typer av samtal. Samtidigt finns en enorm rädsla till att stigmatiseras och att prata, att delta i politiken, i en politisk samtal på ett konstruktivt sätt, stigmatiseras idag, både och public service och etablerade medier. Och så det finns en enorm dissonans mellan antal personer som lyssnar på oss och antal personer som till exempel likar eller vill förknippas offentligt med podcasten, exempelvis. Så, och det är där jag känner av det här kulturell skifte där man vill apolitisera det politiska genom att normalisera det här extremindividualistiska tankesätt och de här konservativ-liberala idéer om samhället och normalisera dem och sätta dem i en plats där de inte kan kännas av som politik med som något som en naturlag snarare och allt annat demoniseras och på något sätt förflyttas i någon form av moraldimension där man kan utesluta dem från det politiska samtalet. Och det kan jag känna av i den dissonansen, hur många som följer, hur många som lyssnar och
men då det är en slags det ni pratar om, jag förstår, det är liksom ett försök att skapa en motdiskurs liksom, men också att det finns ju någon form av, ska vi säga, folkbildning, lärande i hela den här. Lyssnar man på era poddar så finns det, även om inte det är det uttalade ambitionen kanske från er, så finns det ju en dimension i hela så att säga, det här sättet att problematisera och belysa utvecklingstendenser i samhället till exempel, eller kultur och så vidare, som bär på någon form av, det är någon form av skolningsverksamhet också, folkbildande verksamhet.
Det finns en historia bakom också, det kommer inte från det tomma intet. Jag tänker väldigt mycket på tredje rummet som en förlängning av det som du berättade i din bok, du vet, av megafonen, pantrarna, akademin, staden Erdin och alla mobiliseringar i miljonprogrammet. Amansh var här med oss, du vet, och med staden Erdin hade vi också Amansh, du vet, en föreläsning om dekolonisering tillsammans med Amansh och Sabrin Yahya från den tiden, pantran exempelvis.
Och apropå megafonen, vi hade ju Rami Alkamisi på vårt andra avsnitt i podden också. Så.
Rami var här.
Ja, det var ju en stor ära också. Alltså det finns ju en sån förlängning, en kontinuitet bara. Och sen, jag och Daniel hamnade i väldigt mycket samtal. Alltså, vi pratar. Vi borde säga det här till vi borde säga allt det här i mikrofon.
Ja, jag förstår. Men
vad tänker du? Vad kan ha detta här för betydelse?
Jag ser ju det här som det ni gör och alla de andra poddarna du nämnde, Edorten och så vidare. Jag tror att de är oerhört viktiga. Jag tror att de håller vid liv en form av diskussion om centrala samhällsproblem och försöka att spåra upp och se nya kulturmönster, nya mobiliserande liksom frågor och sådär som håller det här vid liv, för att rätt vad det är så dyker det upp en ny samhällelig situation som liknar den kanske som vi hade då runt efter finanskrisen, som i sin tur ledde till den här liksom mer påtagliga politiska mobiliseringen. Men det måste finnas någon form av grund som hela, alltså som, där det finns en debatt och det finns frågor som är i rörelse och behandlas på lite olika sätt från lite olika håll. Men att nu är det ju så, upplever inte jag att ni som poddar har så mycket kontakt med varandra. Och det är väl en sak som jag har tänkt på, varför kopplar man inte ihop de olika poddarna i Stockholm, Malmö, Göteborg som kommer från orten genom att försöka hitta någon strategi för någon form av, nu ska vi driva den här frågan eller nu vill vi trycka på den här, så att man samlar sig och liksom försöker göra ett, någon slags avtryck. Det måste man inte göra hela tiden, men det är ett sätt också att formera sig som någon slags motkraft liksom.
Alltså KC har haft de tankarna också.
Men vi har ett sånt forum också. Vi har ett forum där vi har knutit samman många podcasts i förorterna från olika platser i Sverige. Det finns det. Sen kanske det inte blir så aktivt, men jag tror att det har att göra med att tiden är ung. Den är i sin vagga. Så jag tror att det måste ju växa sig också, förtroendet och den här ortenrörelsen som man snackar om. För vi snackar ju med Rami Alkamisi, han har en jättebra analys, det är ju att den vanligaste känslan man har när man träffar en ortenperson, det är att vi lider också av det här krabbsyndromet ibland, att man gärna drar ner varandra lite, Man gillar inte varandras success på det samma sätt. För att man vill inte bli en svikare till sin egna orten. Och det är ett problem. Det är ett genuint problem som finns. Mm. Så har man försökt forma den som man kallar hype-mentaliteten. Att vi ska skapa mervärde hos varandra genom att hypa varandra. Shoutouta varandra. Lyfta varandra. Ge reklam för varandra. Mm. För att det kommer alltid slå tillbaka på oss själva också. Mm. Och jag tror att det måste växa till sig. Mm. Men då tror jag att den enigheten kan skapa också en gemensam front för hur diskurs och analyser och narrativ formas. Mm. Och då kommer ju orten ha en helt annan tillgång till information. Mm. Och där kommer inte public service vara lika starka längre. Mm. Utan det kommer bli vår mark. Mm. Men för det så behövs det. Men de forumen och de tankarna
har vi. Det kommer ta tid. Alltså. Ja. Men jag tror också att delvis vi är redan där i den kulturella skiftet där man lyfter upp varandra.
Ja. Jo, men det känns ju att det är mycket shoutout.
För min förklaring är, min delförklaring är en annan. Att det handlar om materiella förutsättningar. Att den materiell verklighet som kanske gör det svårare. Mm. Du vet, den här typen av aktivitet produceras på fritiden med egna medel. Mm. Och folk har olika förutsättningar att organisera sig, ha kontakt med varandra. Det kräver både och tid och resurser. Mm. Vilket till skillnad från tankesmedjor i högerkanten som oftast har tillgång till ganska tung finansiering från svensk näringslivet, politiska partier och andra. Så det är en ganska ojämnt kamp där. Men det har funnits en typ av samordning och mobiliseringar, men jag tänker oftast när man påverkar som mest eller när man är som mest osynligt. För det man vill är på något sätt skapa en narrativ utifrån olika fronter och på ett så organiskt och naturligt sätt som möjligt så att den kan tas upp och bli en del av själva common sense eller sunda förnuftet där ute då.
Shoutout till Vänsterpartiet, snälla finansiera oss.
men jag hoppas att andra lyssnar i Sverige som har liknande initiativ att lyssna på José Altamirano här som försöker samordna nu.
Hej, bröder och systrar, vi måste organisera oss. Kom igen, alltså vi är där, vi kan göra saker ihop, men när det händer saker så det är då vi får förenas.
Men när ni ser er själva, liksom, vem är ni representerar? Är det er själva eller är det liksom orten? Eller hur liksom, tänker ni? Vad är det för förväntningar så att säga, som ni har på er?
Jag kan börja med det här. Jag representerar alltid mig själv. Och det är för att jag vet att jag är otroligt energisk, impulsiv. Jag säger massa skit ibland som blir fel. Mm. Så jag hatar att representera andra. Det är det värsta jag vet. Mm. Jag gillar att representera mig själv. För att då tar jag mina egna misstag. Jag behöver inte stå för andra. Men sen bär jag på symboler. Och symboler är ju det vi alla är bra på. Att både konsumera det och att både uttrycka det. Och symbolerna får uttrycka vad jag tillhör eller vad jag vill uttrycka. Okay. Utan att faktiskt säga det, att jag talar för förorten, för det gör jag inte. Det tror jag man måste vara väldigt försiktig med. Så sen deltar jag i samtalet bara. Jag deltar i samtalet med andra. Jag älskar att samtala med andra. Det är så jag pratar med Daniel och som jag pratar med chat och alla gästerna. Mm. De berikar ju också mitt perspektiv på det sättet. Så jag tror på den dynamiska relationen mellan att samtala och utveckla idéer. Mm. Och den sker bara i mötet. Det går inte på något annat sätt.
Mm, och jag tänker kanske lite annorlunda där. Det är delvis att man ingår i olika, man är en del i ens identitet, är präglas av andra kollektividentiteter och man är en del liksom av andra kollektiv då. Mm. Och i mitt fall, jag ser mig själv som migrant i relation till min berättelse, min historia komma till Sverige som boxen. Där jag hoppas andra kan också känna någon form av empati och sympati framförallt som jag känner i relation till andra. Men jag är inte universalist i den bemärkelsen. Jag tror inte man kan prata till alla och ännu mindre för alla. Man kan prata för sig själv och man kan prata till de som man vill prata med. Och i mitt fall det handlar väldigt mycket om miljonprogrammet. Jag har en väldigt lång förankring där i relation till livserfarenhet. Jag har bott i miljonprogrammet. Jag pratar med de som tror på kollektivet. Och jag pratar med de som tror också på vi alla har. På att vi kan förändra situationen och som vill delta i samhällsbygget och som tror på vi. Mm. Att vi ska ha samma rättigheter och vi kämpa med samma agenda på något sätt. sen det kan vara så att man tilltalar andra grupper också, om det är svårt att styra.
Ja. Mm. Men där tycker jag vi har en väldigt styrka i hur olika vi faktiskt är. För, så som du säger själv, migrant, bodde ju i förorten och har den, liksom, den historien bakom dig. Jag är ändå född och uppvuxen i Mölndal som flyttar ut i förorten. Och i många avseenden så är många ser det som att flytta ner sig. Men för mig var det en av de bästa resorna jag har gjort. Och det var inte bara där. Jag drogs till förorten redan som tonåring för jag kände mig främmande. Och jag har en stark Mölndalsidentitet, för att Mölndal har en jättestark Mölndalsidentitet. Så den präglar alla där, oavsett vem man är och vart man kommer ifrån.
Finns det, det,
ja, det är Mölndal.
Den är grön.
Jag ska aldrig flytta från Mölndal. Ja, men det är så. Det är så. Vi är bättre i Göteborg.
Ronny Jönsson.
Ja, det är Mölndals sångare i skolan också. Är det Mölndals stolthet? Kvarnhjulet. Vi är äldre i Göteborg. Så det är allt det där. Men så ändå drog det mig mot Hammarkullen. Mot Biskop, där jag också har bott. Och Hammarkullen var väldigt speciell för mig. Så jag tror att på vi har så olika ingångar. Men vi har liksom sammanflätat det på så olika sätt till något jättefint. För då blir det olika perspektiv. När man kommer från olika
håll. Det är intressant. Jag är också väldigt tacksam för Hammarkullen. Det är en väldigt fin plats. Som...
Ja. Jag har bott i tre olika förorter. I Biskop, i Frölunda och i Hammarkullen. Och Hammarkullen är by far den speciellaste platsen jag har varit på. Det finns någonting i luften där. Alltså till och med den lokala langaren hälsar och hjälper dig upp med barnvagnen när du inte kan ta dig upp för trapporna. Och i Frölunda och i Biskop var det lite så här kyligare klimat. Men det var också mycket mer vi är Hammarkullen tänk där. Men det var inte samma sak i Frölunda, vi är Frölunda eller vi är Biskop. Det var lite mer decentraliserat. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Nej. Men det har ju också delvis att göra. Hammarkullen är ju lite speciellt också utifrån det att många, alltså tänk på Bergsjön och flera andra förut, de har ju inget centrum, det finns ingen kärna, det finns liksom ingen. Hammarkullen har ju också, det är ju rumsligt, mycket mer lättare och liksom på något sätt ingå i ett sammanhang och mötas. Alltså jag minns ju när jag kom upp till Hammarkullen, jag har ju varit där mycket då, men när hiphopparna började där, alltså när de var ute på torget och utan på skolgården, det kunde ju vara liksom 100-150 pers liksom som breakare och du vet, och det var det finns där som precis som ni säger någon väldigt sån förtätning som gör att man blir inbegripen liksom på ett speciellt sätt, alltså.
Men det kanske Angered till och med som en helhet, för jag tänker Angered boxningsklubb har haft en enorm roll, hela idrottsrörelsen i Angered, jag tänker Hjälp och Hammarkullen och Angered, man rör sig fram och tillbaka mellan dessa hållplatser. Jag tror idrottsrörelsen har haft absolut en stor betydelse. Och sen jag tror också det du berättade tidigare, den här betydelsen om ett narrativ. Det finns en berättelse som har förvaltats väldigt väl i Hammarkullen som förs vidare, som skapar någon form av identitet då, som hjälper när du flyttar in där eller när du växer upp där, att du inte behöver skapa allt på nytt. Det finns redan något som du kan förvalta och bygga vidare.
Och det startade faktiskt redan i början på 70-talet, någonting som heter Hamsam, alltså någon slags förening, att man gav möjligheter till föreningar att bildas, och så de föreningarna möttes i en organisation där, eller en sammanslutning liksom, som heter Hamsam. Och de gjorde ju rätt mycket grejer, så att det har varit mycket faktorer som spelar in att det har skapats den här Hammarkullen.
Jag var med där faktiskt. Jag var ju ordförande i hyresgästföreningen 2012, 2013 och 2014 på Hammarkulletorget.
På torget?
Ja, och det...
Du var ordförande?
Jag var ordförande. Det var slumpens slump och jag förstod inte vad jag gav mig in på, men det var ett av de bästa åren i mitt liv alltså. Shit, och shoutout till Raffe, fastighetsförvaltaren för bostadsbolaget. Alltså shit, sitt hjärta. Jag överdriver inte när alla ordförande och föreningar sa att det var svårt att se honom som en motståndare, för att han var alltid med. Han var fan en...
Men det är intressant det du säger, alltså, vilken betydelse har de personliga egenskaper för de här förvaltande roller, för att det inte är samma med den nya förvaltare i bostadsbolaget.
Nej, nu är de mycket mer repressiva.
Eller hon som var förvaltare för Göteborgs lokaler. Fan vad jobbig hon var, vet, så att stå på de flesta initiativ och så vidare. Rafael var annorlunda liksom, under hans tid. Inte en, jag initierade hela det här med att skapa liksom, göra Hammarkullen till Sveriges mer offentlig konst, tätaste stadsdel med gigantiska muraler, monumentala. Och sen kom också Hammarkullen 365, jobbade på sitt sätt. Och sen gjorde vi olika initiativ tillsammans, själva och så vidare. Liksom. På den tiden, ja, det var Rafael var avgörande, annars det hade aldrig kunnat hända. Och idag är en väldigt stor del av staden, stadsdelens identitet också. Och den,
det finns minnesmärken på honom. Det finns minnesmärken på honom, tror jag, någonstans.
I Mixgården säkert.
Ja, jag tror det. Jag tror det.
Ja, men det är också en Mixgården också en sån. Det är ingen tillfälligt att just i Hammarkullen som du har en fritidsgård som jobbar på det sättet som de gör. Liksom. Mm. Och, det är, så att, och den har ju varit nedläggningshotad ett antal gånger men har alltid liksom lyckats mobilisera försvar så att man inte har kunnat lägga ner. Så att det, nej, men det är intressant. Ja, är det, varifrån kommer det begreppet eller hur har ni plockat upp det?
Det var Daniel.
Nej, men jag tänker att det fanns många associationer till andra begrepp ju. Mm. Tredje världen och
Fransfanen.
Och sen det fanns också i Sverige liksom, det pratades väldigt mycket i mellanförskapet. Personligen det är inte något jag associerar mig med. För min identitet grundar någon annanstans på grund av mina personliga erfarenheter. Men det är något som jag kan relatera till, det är något som jag kan förstå. Och det är något som jag också vet, José har en annan erfarenhet och många andra liksom. Tusentals personer hade en erfarenhet i Sverige om att växa mellan, du vet, mellan två, mellan normerna i samhället men har något mer också, du vet, en annan kultur, en annat språk, andra berättelser som är enormt berikande då, en enorm resurs. Och vi tänkte på den här tredje platsen som tredje rummet som någon form av fiktiv plats där man kan vara sig själv, man kan definiera sina egna frågor och inte villkoras av andra. Så det handlade väldigt mycket om det, om den lättande efter en sådan plats.
Men det finns ju, var ju ganska mycket i diskussionen på typ 80-talet, det här Homio Bhabha och tredje rummet. Och,
är det så?
Ja, visst.
Jag missade det.
också.
Nej, men orten för mig det är ju en plats som är både faktisk i någon mening men ändå en imaginär plats. Och där det sker en massa möten som är i den här korselden eller liksom i den befruktningen mellan alltihop så skapas det ju någonting som inte är svenskt och inte har med ursprunget från varje respektive grupp som har kommit hit utan någonting som är i vardande som är jävligt spännande.
Grymt, tack så jättemycket Ove. Och jag vill säga tack så mycket för att du deltog på tredje rummet. Det har varit en stor ära. Otroligt intressant samtal. Det kommer bli omöjligt att klippa det här. Sen som allting är värdefullt här. Så tack så jättemycket.
Ja, tack själva. Det var jättekul att vara här.
Ja, kul att träffa dig, Ove. Tack
för din tid
och amnesti åt alla.
Amnesti åt alla. Och tänk på migranterna under julen. Det är viktigt. Jesus var en migrant, han var en flykting. Peace out.
Ta hand om er.